Det är fredag den 21 oktober. Välkomna till den nya ledarpodden Riksronden här på Riks med Rickard Sörman och mig Dick Eriksson. Vi kommer att varje fredag gå igenom aktuella politiska händelser som diskuteras i de svenska tidningarna och lite andra kanaler kan man väl säga. Hur känns det?
Jo, men det känns jättekul. Det här blir ju ett tillfälle då att dels läsa av det som händer, men också naturligtvis föra fram våra perspektiv. Mm. För det är ju ofta perspektiv som kanske inte riktigt kommer fram. Nej. Du är ju med en hel del i media, men att det här blir ju då ett perspektiv från höger.
Just det, precis.
Så att,
från det konservativa
hållet. Det konservativa hållet naturligtvis.
Jämfört med alla de här andra ledarsidor och annat som finns.
Men två fria röster får vi säga.
Ja,
verkligen. Precis. Oberoende röster. Vi tänker ta oss friheten att säga, tycka vad vi vill.
Vad vi vill, ja just det. Det måste vi göra. Ja. Mm. Och det blir ju alltid olika ämnen. Men den här veckan är det ju givet vilket ämnet det är. Och det är ju regeringsbildningen.
Ja. Och i regeringsförklaringen.
Just det, precis. Vi fick ju en statsminister här i veckan och Ulf Kristersson läste upp sin regeringsförklaring i tisdags som ju då lägger grunden för de kommande 4 åren. Hoppas han i alla fall.
Ja, vi får komma till det.
Ja, precis. Och vi har tagit ut ett litet klipp här som vi tänkte inleda med. Ja, det är ganska hård ton här, men jag tycker det är väldigt bra att man talar allvar nu, att det är ingen lekstuga som under Morgan Johanssons tid.
Ja, nej visst. Och en av de saker som jag har lyft fram här under veckan i de inslag som vi har gjort, det har ju varit att jag tycker att det är trendbrott på så vis att man nu har en svensk regering som avser att ta ansvar. Mm. Att det finns en vuxenhet här. Man talar ju öppet om problem. Man talar, och även då i tidavtalet naturligtvis, så beskriver man den omfattande invandringen som problematisk. Mm. Som ett misstag. Mm. Som någonting som vi nu måste hantera. Mm. Man beskriver energipolitiken som ett misstag, alltså det som har bedrivits, som vi nu måste hantera och ta ansvar för. Mm. Och han talar i allvar också om de ekonomiska problem som vi har framför oss. Mm. Och då det här med kriminaliteten, naturligtvis kommer det bli värre innan det blir bättre. Mm. Så att jag tycker att det här vuxenheten är någonting som jag tycker var befriande i en regeringsförklaring. Sen så ska det förverkligas också.
Just det, precis. Det får vi själv återkomma till.
Ja, verkligen.
Nej, men jag tycker också det. Och framförallt så har det retat mig det här när man har sagt att när skjutningarna har ökat i någon stad. Som, ja, men det beror på att vi har nu gripit så många så det blir tomma luckor i de här kriminella organisationerna som man då bråkar om. Ungefär som det är polisens fel att man har gripit folk och därför skjuts det. Alltså det här vänster bortförklaringarna och urskuldandet för kriminaliteten gör mig vansinnig att det hela tiden pågår. Och då är ju det Kristersson sa helt rätt att säga det, att det här ska bort, och även om det då tillfälligtvis blir en ökad våldsnivå, att de försvarar sig och vill behålla sina territorium, det är självklart, men vi måste göra det för att få bort det här eländet.
Ja, och det gäller ju också de här de här skärpningarna som görs inom rättspolitiken och som en del då redan har protesterat mot, visitationszoner till exempel. Det är ju så att man måste ta till det här för att vi befinner oss i en extrem situation. Mm. Och då måste vi våga tänka nytt och våga tänka ta ansvar. Och någonstans så återkommer till det här känslan av att man har en politisk ledning i Sverige som vågar se problemen så som de är. Mm. Jag menar, Stefan Löfven, han skulle ju krossa gängen, sa han ju varenda regeringsförklaring.
Ja.
Men naturligtvis var det så att ingen trodde på det.
Nej.
Och där uppstår ju liksom en differens där mellan vad man säger och vad vi tror, som naturligtvis är väldigt skadlig i längden. För till slut så tror vi ju inte på någonting.
Nej, men det undergräver ju då förtroendet både för politiken och för polisen. Jag ser visitationszonerna som ett exempel på hur polisen ska kunna återta makten och ledarskapet på gator och torg. Va? För att får vi de här visitationszonerna i områden som är stökiga, då kan polisen omedelbart gripa folk och visitera dem och därmed ha initiativet, så att säga. Och det tror jag är oerhört viktigt när det gäller den här typen av personer som har ett behov av att dominera och visa sin, ja, vad det nu är de ska visa för någonting. Och då måste polisen svara, för det finns ju många klipp på sociala medier där sådana här, ja, man utgår från att de är kriminella, står och käftar med polisen väldigt nära i ansiktet så här. Och polisen står bara och liksom nickar. Och vem är det då som har initiativet? Vem är det en neutral person skulle uppfatta har kommandot? Jo, det är ju den kriminelle.
Ja, visst. Ja, men det där är också ett annat tema som jag ofta återkommer till, det här med integritet. Alltså Sverige, svenska samhället måste ju kunna uppvisa en integritet mot den här typen av beteenden. Mm. Sätta gränser. Annars så kommer ju våra gränser bara att flyttas närmare och närmare oss själva.
Ja.
Ja, en annan, apropå motstånd då, att det kommer att bli värre, en annan sak som jag tycker har varit intressant under veckan och som kommer att bli mer och mer, för det började ju på något sätt att för oss som vill se den här förändringen så var det ju fantastiskt att se den här pressträffen där Tidöavtalet presenterades.
Ja, just det.
Det var ju verkligen fantastiskt. Och sen även regeringsförklaringen. Sen så kommer det naturligtvis att efterhand börja komma motstånd.
Mm.
Politiskt motstånd, tveksamheter inom Liberalerna, men också motstånd från myndigheter och remissinstanser kommer att komma. Mycket av det ska ut på remiss, eftersom det handlar om lagförslag, och så det måste det ju. Men jag såg här nu att några, om det var inom polisen, är osäker, de tyckte inte om det här idén om att man ska kunna utvisa människor på grund av dålig vandel. Det låter lite 1800-tal det här.
Ja,
för då skulle exempelvis prostituerade inte våga vittna om... Det är ju så att den som köper en prostituerad gör ju en brottslig handling i Sverige. Mm. Inte den som säljer sex. Mm. Och då skulle det bli svårt att komma åt dem, menar man. Och jag såg redan där som ett tecken på hur myndigheter, och vi har ju väldigt mycket faktiskt vänsterdrivna myndigheter, om vi förenklar. Det är ju så, aktivister ute på myndigheterna. Hur de kommer att göra motstånd. Och beskriva svårigheter, hur orättfärdigt det är, hur problematiskt det blir och vem som kommer få betala för det här. Det här kommer att komma mycket.
Precis, de kommer försöka mala sönder det här. Är det. Men om vi går tillbaka till Tidöavtalet, om hur vi själva ser på det. Jag tycker ju att det är väldigt tillfredsställande på migrationsområdet och kriminalpolitiska området och också energiområdet. Så att säga, det som var valrörelsens stora frågor, och det är ju utmärkt. Men samtidigt så har ju Sverigedemokraterna fått ge också. Det är inte lika mycket diskuterat, men det är ju det. Man har inga ministerposter, det är ju klart diskuterat. Men samtidigt kulturområdet till exempel, det har man ju fått släppa helt och hållet liksom, till då moderat kulturminister, en rektor där.
Och skolan till Liberalerna.
Men de har ju i och för sig pratat om att de vill ha ordning och reda i klassen, men det gjorde ju också Jan Björklund under 8 år åstadkom inte ett enda litet skit. Alltså. Så nu, där måste ju då Sverigedemokraterna ligga på att se till att Liberalerna gör någonting. Men sen en annan sak som man har släppt, och så kommer in lite grann på det där med myndigheter. Utnämningsmakten står inte med i Tidöavtalet.
Okej. Okay. Jag har inte ens tänkt på faktiskt.
Jag tittade efter det, jag hittade inte i alla fall. Och det är faktiskt lite bekymmersamt, va? För att det är ju viktigt att, för det sätt som i det svenska systemet där vi har förbud mot ministerstyre, så är det ju utnämningarna av generaldirektörer och sånt som regeringen kan använda för att styra och få det i sin riktning. Och sossarna är ju skitduktiga på att sätta sitt folk överallt.
Men vad är det du tänker att man skulle ha kunnat ha för skrivning där? Alltså,
att det ska beredas. Nu, det är möjligt att det ska upp i den här inre kabinettet. Nu är det ju två inre kabinett. Ett med de tre och ett med fyra partiledare. Det är möjligt att utnämningen av generaldirektör kommer upp i det vet jag inte. För att Moderaterna och de andra partierna har ju under Reinfeldtstiden haft en väldigt naiv syn, att de sa att det ska vara opolitisk tillsättning av de här cheferna, och man öppnade upp för ansökningsförfarande och sånt. Men det blir väldigt skevt om ena halvan av politiken gör på det sättet och tillsätter då ibland socialdemokrater och sådana som faktiskt är opolitiska. Och så kommer sossarna till makten och under 8 år rensar ut alla opolitiska och sätter sitt folk på alla poster. Mm. Alltså, det blir ju fortsatt en skevhet då i styret. Då. Så här måste ju den här nya regeringen se till att de chefer som finns på myndigheterna faktiskt genomför det regeringen beslutar om. Mm. Och det tror jag kommer också bli en väldigt tung uppgift att till exempel få Migrationsverket, som ju är överbefolkat av miljöpartister och vänsterpartister, aktivister, hur man ska se till att de genomför den politik som man nu kommer att lagstifta om. Mm. Och för Migrationsverkets ledning har ju faktiskt vid något tillfälle erkänt det att de här undantagen, det är ofta undantag som diskuteras på politisk nivå. Och då, undantag betyder ju att det är en liten del som ska hamna där. Men Migrationsverket har ju erkänt det. Öppnar man för ett undantag, då går 100% av asylärendena genom det undantaget. Och ingen kollar det då, för varje enskilt fall behandlas ju separat och jämförs ju inte med något annat, så att säga. Och då hjälper det ju inte om Sverigedemokraterna skulle få igenom lagstiftningen här om myndigheterna hittar kryphål.
Ja, det där är intressant, för att om det nu det nya regeringsunderlaget med och Sverigedemokraterna skulle börja på något sätt fundera över det här och börja försöka utjämna nivån, så att säga, bland myndighetschefer, då kommer ju vänstern omedelbart börja anklaga Sverigedemokraterna för att styra staten och att man då ska på något sätt göra som man gör i diverse länder.
Just
och så vidare.
Det, ja.
Samtidigt som sossarna har gjort exakt det. Och om man inte tar tag i det där problemet, då tror jag att vi kan få den här känslan av att borgarna och Sverigedemokraterna, de praoar just nu på Rosenbad.
Mm.
De får en mandatperiod eller två, men i grund och botten så sitter liksom sosse-Sverige kvar, om vi använder sån uttryck, på myndigheterna och bara väntar på att allt ska bli som vanligt.
Precis.
Så att det är självförtroende krävs här.
Ja, och precis, att våga göra mer än Reinfeldt-regeringen gjorde under de 8 åren. För att och det här är inte bara konspirationer från vår sida, utan vi hade ju efter valet 18 då, innan Centern och Liberalerna bött sida då, så var det ju 261, tror jag det var, tjänstemän på Utrikesdepartementet som sa att de vägrar att följa en regering där Sverigedemokraterna ingår.
Ja, visst. Ja, det är ju helt ofattbart.
Och det är opolitiska tjänster, sitter på opolitiska poster som skriver det. Och nu var de ju så korkade att de gick ut med det offentligt, så att de kan man ju sparka eller flytta ner i källaren någonstans. Men det där är, jag tror att de gick ut med det, är att jag tror att de ansåg det så naturligt.
Ja, just. Men det kanske var lite det som jag nyss sa här, att de på något sätt så får borgarna låna och Sverigedemokraterna, de får låna makten, men i grund och botten så sitter vi och sköter det i alla fall.
Och det misslyckades Reinfeldt fullständigt med att få myndigheterna att följa den folkvalda regeringens beslut, utan man obstruerade och kringgick och drog fötterna efter sig, så att säga. Och det får inte hända nu, utan nu måste regeringen ligga på och se till att det som regeringen lägger fram och riksdagen röstar igenom, om det ska bli verklighet, för det är folket som har bestämt den här inriktningen, och det ska inga tjänstemän sitta och obstruera mot.
Och man måste ju också ha självförtroende gentemot media naturligtvis, som kommer att driva media ut till stor del fortfarande vänstervridet, inte på samma sätt kanske, men i alla fall. Och där krävs det ju att Ulf Kristersson, då, de som faktiskt sitter i regeringen, mer än Sverigedemokraterna här, har en integritet och har ett självförtroende och vågar fatta obekväma beslut och vågar tänka att det spelar ingen roll vad man skriver på kultursidor och i media just nu, utan det som, nu har vi fått det här mandatet av svenska folket, och vi gör det här, så får vi se vad svenska folket säger om 4 år.
Ja, precis. Just det, nej, men det var vår egen tagning. Sen har vi tänkt att lägga upp det så att vi tar några ledartexter och som kommer med lite konfrontativa uppfattningar gentemot våra och kommenterar dem. Och då var det ju så att i måndags så hade Expressen då, som ju benämns oberoende liberal, en ledare med rubriken "Köp inte spinnet om att Tidöavtalet är SDs verk." Mm. Och så påpekar de i den ledaren då att det är ju Liberalerna som har stått för kärnkraftsförsvaret under lång tid, och Moderaterna har ju drivit kriminalpolitik, så att det är inte så mycket sverigedemokratisk politik. Vad tycker du om det?
Ja, undrar om det här skrevs innan regeringen hade kommit på plats kanske.
Av helgen, tidigt kom på fredag, och det här var skrivet på söndag.
Just det, för att då fanns det ju fortfarande då en tveksamhet om alla liberala riksdagsledamöter skulle
släppa fram. Just det, har du rätt i, att det var ett sätt att...
Och man kan ju läsa det här som en intern debatt kanske inom Liberalerna, där det ju finns stora starka spänningar. Vi hade ju Maria Leissner som gick ut och berättade att hon hade gråtit när hon hörde presentationen av Tidöavtalet. Och vi har ju då den här uppmärksammade ministern Romina, på som jag aldrig lär mig efternamnet.
Nej, just det.
Men Romina i alla fall, säkert jätteduktig, som ju då hade varit väldigt anti-SD innan.
Som nu blir miljöminister.
Ja, precis. Men alltså, visst, det är klart att till stora, SD har ju fått igenom det som var viktigt för dem inom de områdena, där vi nyss pratade om kriminalpolitiken och så vidare. Men det hon skriver här, eller vem som nu har skrivit den här osignerade ledaren, alltså Liberalerna har velat ha kärnkraft. De har varit för en NATO-anslutning, och de har väl varit ganska försvarsvänliga, lite osäkra där. Och de fick ju ändå igenom att betygen skulle komma tillbaka till skolan. Det är faktiskt ett parti som till viss del har fått igenom en hel del av sina... Sen säger jag inte att det är de som har drivit igenom det. Nej. Men historien har på något sätt inom de här frågorna faktiskt gett dem rätt.
Ja, och i förhållande till deras väljarunderlag, 4,6%. Ja. Alltså de är mindre än en fjärdedel av Sverigedemokraterna. Och det tycks man glömma bort liksom, att väljarna har inte röstat på Liberalerna. Det är inte tack vare Liberalerna vi har en ny regering.
Och det som också är intressant med det här då, att den skrevs före regeringsförklaringen, så är det så att då visste vi ännu inte att Liberalerna skulle få 5 ministerposter.
Nej, precis.
Så att de har ju verkligen fått mer än vad de då har proportionellt sett i det här underlaget.
Precis. Ja, och så i den meningen så har de, den här Expressen-delaren fått rätt, att de har stor del i regeringen, eller större än vad de har folkligt stöd i alla fall.
Men det är klart att det är intressant här, för att den här, alltså det finns ju olika politiska konflikter i samhället, och jag tycker ju ändå att den verkliga konflikten här som vi har haft i Sverige, det är ju den mellan en mer verklighetsbaserad syn på politik och tillvaron, och de som jobbar utifrån fina, vackra, utopiska ideal om det där som vi ska förverkliga, jämlikheten, jämställdheten, klimatomställningen och allt vad det är. Och den konflikten går ju någonstans också mitt inne i liberalismen. Vi har ju kravliberalismen då, som är kanske lite mer realistisk. Vi måste kunna ställa krav på människor. Och så har vi med den här sociala liberalismen. Vi tänker mer Bengt Westerberg, Maria Leissner kanske och andra. Och det är ett parti som har svårt. De har ju svårt att hålla ihop. Ja. Och de är väldigt öppna med sina interna konflikter.
Ja, det kan man verkligen säga.
Så att i det perspektivet så var det väl kanske så att den här artikeln var till viss del riktad till då de liberaler som i likhet med Maria Leissner grät när de såg presentationen av Tidöavtalet.
Snuttefilt kan man säga. På tisdagen så skrev då obundet moderata Svenska Dagbladet, eller publicerade en artikel skriven av deras politiska redaktör då, Tove Livendal, om att Moderaterna måste utmana Sverigedemokraterna.
Just det.
Hon tyckte Tidöavtalet är skrivet med slägga. Och att M får inte godta den sverigedemokratiska lösningen när det gäller migration och rättsstat, vilket är lite konstigt med tanke på att man just har gjort upp om det. Och så sen så säger hon att M borde föra landet i en mer frihetlig riktning. Vad säger du om det?
Ja, jag tyckte också intressant att de skrev det finns inget egenvärde i att moderater sitter vid makten. Och då menar väl då att om de inte för en moderat politik. Alltså, hon menar ju på något sätt här då att Moderaterna får inte hamna i Sverigedemokraternas icke-borgerliga folla. Hon menar ju då med rätta att Sverigedemokraterna inte är ett borgerligt parti som Moderaterna. Frågan är om Sveriges nuvarande regering har fått ett mandat att driva Sverige i en nyliberal riktning.
Nej, det har man inte.
Nej, utan det mandat man har fått. Skulle jag säga, det är ju att driva Sverige i en mer konservativ riktning.
Exakt.
Ordning och reda. Svensk lag ska gälla. Begränsningar när det gäller migrationen. Ut med dem som inte ska vara här. Lite mer kunskap i skolan, vilket faktiskt också står i Tidöavtalet. Ta hand om oss själva. Och vad var han sa nu, Ulf Kristersson, på under regeringsförklaringen. Staten ska fokusera på statens kärnuppgifter. Ja, jag menar, de borgerliga partierna, de gick faktiskt bakåt i valet.
Mm.
De gjorde väl ett historiskt dåligt val om vi räknar med Centern.
Mm.
Det är ju så att Ulf Kristersson sitter som statsminister tack vare Sverigedemokraterna.
Ja, det är den enda partiet som har gått framåt och skaffat fler väljare och därmed fick de här extra mandaten så att det blev majoritet på den sidan. Så
att den tradition som finns inom, och som har funnits inom Moderaterna, när Moderaterna har varit högerparti och det är kanske med igen på sätt och vis, nämligen det här konservativa.
Mm.
Det är ju den strömningen inom borgerligheten som nu ska känna ett självförtroende.
Ja, precis. Och jag tycker det här hon sa om frihet tycker jag är intressant. För att jag diskuterade mycket med nyliberaler då när jag jobbade på Timbro.
Mm.
Näringsliv och tankesmedia. Liksom, vad betyder det? För att jag tycker det att om unga människor är rädda för att de ska bli våldtagna eller förnedringsrånade och så vidare, då är man inte fri. Så att, och det var de faktiskt med på den tiden, att man kallar ju då nattväktarstaten. Mm. Alltså det staten ska göra också enligt nyliberaler är att upprätthålla lag och ordning så att ingen blir misshandlad och liksom utsatt. Utan det är statens kärnuppgift, att rättsstaten är stark och försvarar hederliga människor från kriminella. Så att jag tycker det är lite konstig vinkling. Nu går hon inte in vad hon menar med frihet där, men jag tycker ju att där är nyliberaler och konservativa överens om att det måste finnas lag och ordning, en rättsordning som gör att hederliga människor kan förverkliga sina liv.
Mm.
Till skillnad då från socialister och anarkister och sådär som tycker inte det är särskilt viktigt. Va? Så att, jag tycker hon är onödigt kritisk.
Hon är väl inne på det här med arbetskraftsinvandringen till exempel.
Just det. Mm.
Och menar väl då att om inte människor får komma hit och jobba som städare för 20 000 i månaden så är Sverige inte ett frihetligt land.
Ja,
det är väl lite det hon är inne
på. Ja, det är märkliga.
Och det kan ju vi tycka är märkligt.
Ja, märkliga krumbukter. Men Moderaterna har ju lite konstiga sidor. Vi ser ju det i Sölvesborg nu.
Just det.
Dagens nyhet, vi får se vad det hamnar någonstans. Men enligt nyheterna här nu så har Moderaterna, som är ganska små i Sölvesborg.
Ja, de är mycket bakåt.
Ja, med Sverigedemokraterna. Gått över och samarbetat med Socialdemokraterna för att utestänga Sverigedemokraterna från makten.
Just det. Alltså Sverigedemokraternas framgångar i det här valet, de har ju inte bara ägt rum på riksnivå.
Nej.
Utan de har ju gått framåt starkt i många kommuner.
Mm.
Och har ju ett antal, nu kommer jag inte ihåg många det, KSO, alltså ordförande i kommunstyrelser. Plus att de ingår i styret i många.
Ja, det är väldigt många fler nu och långt upp i landet. Liksom.
Och det verkar nästan som att det också har skapat en reaktion. På så vis att i ett antal kommuner nu så får vi ett nytt styre där S och M går samman.
Precis.
Och det verkar ju kunna bli så i Sölvesborg, vilket vi kanske inte hade räknat med.
Mm.
Vi får väl se vad det beror på. Om det kan ha, enligt vad den intervju jag har hunnit se med Jimmy Åkesson, så påstår ju han att det handlade om att Moderaterna ville ha lika många kommunalrådsplatser, tror jag.
Mm.
Eller någon form av platser i kommunen, trots att de hade gått bakåt.
Okay. Mm.
Så att möjligtvis att, och då kanske Socialdemokraterna har erbjudit.
Ja, naturligtvis. De erbjuder, för att få makten offrar de. Och för det är ju inte de som betalar, det är ju skattebetalarna som betalar de extra politiska tjänsterna. Och det har ju såklart inga problem att skänka bort skattepengar. Inte.
Men frågan är hur mycket Moderaterna där nere lokalt tjänar på att då,
exakt.
När alla har räknat med att det här samstyret ska fortsätta.
Ja.
Och att de då istället går över till ärkefiende och Socialdemokraterna. Det verkar ju inte så strategiskt smart.
Nej, det verkar ju riktigt korkat. För att, men i och för sig, det kan ju, jag har hört redan rösten som säger att det här gör ju att Sverigedemokraterna kommer att bli det Jimmie Åkesson har pratat om, det nya socialdemokratiska partiet, alltså i storleksordning.
Just det.
Att det är så att där Sverigedemokraterna styr, där har man egen majoritet och så samlas etablissemangspartierna på andra halvan och snyftar.
I Sölvesborg fick ju Sverigedemokraterna 38% i kommunvalet.
Så 10% till så.
Precis. Men bara innan vi går över till nästa artikel, det här med Tove Livendal där, och någonstans så är väl ändå så att nyliberalismens era är väl över, i alla fall de värsta avarterna. Annie Lööf ska avgå.
Mm.
Centern har ju på något sätt imploderat.
Mm.
I Storbritannien fick vi höra igår att Liz Truss får avgå efter att ha infört de här extrema skattesänkningarna.
Ja.
Och jag tycker ändå att många i Moderaterna kanske borde försöka börja tänka om. De som lever kvar i de här Reinfeldt-eran.
Ja, nej, men som jag sa, alltså, jag tycker att nyliberaler borde förstå det att just nu så är det otryggheten som är det stora problemet, och då måste rättsstaten fungera, och då är en kärnuppgift för staten är just att upprätthålla lag och ordning.
Ja, så vi hinner med en till.
Ja, vi hinner med en. Igår då, torsdag, så skrev Vidar Andersson då i Socialdemokratiska Folkbladet att Socialdemokraterna faktiskt borde göra sitt för att det ska bli en framgångsrik period här nu när det gäller invandringens problem, kriminaliteten och energi. Det är lite, han är alltid egensinnig. Ja. Men han vill ju detta för att då skulle höger-vänsterfrågorna kunna komma tillbaks, där Socialdemokraterna är starka. Ja. Han tänker väldigt fritt där.
Ja, och han kanske har rätt på så vis. Och det, alltså, jag tycker att det är jätteviktigt här att notera att Magdalena Andersson har inte gått ut och kritiserat den nya kriminal- eller invandringspolitiken. Mm. Så den socialdemokratiska ledning vi har idag, de ställer upp på det. Mm. De tycker säkert det är skönt att de slapp ta de där besluten. Mm. Och om det nu skulle bli så, fast vi vet att det kommer ta lång tid, att den typen av problem i samhället kommer att avta. Om det nu blir så, då kan ju Socialdemokraterna hitta tillbaka till sin klassiska, till sitt klassiska vinnande koncept. Orättvisor, klyftor och att vi måste utjämna inkomstskillnader.
Just det, ja, precis. Så det ligger ju någonting i det han skriver, men som sagt, jag tror att tidsperspektivet är mycket mer än en mandatperiod.
Ja, rimligtvis. Mm. Och sen en annan sak här. Det är då att det här socialdemokratiska narrativet, och det förutsätter ju att alla, de många i Sverige känner en solidaritet med de som har det sämst i Sverige. Mm. Men om då de människorna som har det sämst i Sverige uppfattas som kriminella, klantänkande, människor som eventuellt inte ens har uppehållstillstånd i Sverige. Mm. Går det då att uppbåda det här sociala patoset för det här folkhemmet som vi alla som bor i Sverige ska ha gemensamt? Tveksamt.
Nej, först måste den här utrensningen ske och uppstädningen eller vad man ska kalla det för någonting. Mm. Men då skulle det kunna bli en sån diskussion.
Ja, men det känns avlägset.
Ja, det gör det. Det gör det. Jaha, det var väl ungefär det vi hinner med på den tid vi har satt ut.
Ja.
Och det är väl veckans viktigaste fråga också.
Det så tror jag. Vi återkommer nästa vecka.
Ja, det gör vi ju som sagt. Så ha det så gott så länge. Hej!